There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Victor Fri, välkommen till Öppet sinne.
Yes, tja.
Äntligen.
Ja.
Alltså, jag har ju snackat ganska mycket titt som tätt yoga i min podd.
Aha.
Och du är ju den som verkligen introducerar mig till yoga på riktigt. Du är ju min yogaguru.
Wow, vilken ära.
Ja, tack. Nej men verkligen.
Skön titel. Jag brukar skämta också när folk bara, är du yogalärare? Jag gillar inte riktigt den titeln. Du kan kalla mig för guru eller master. Liksom. Det skulle bli så roligt här med titlar just där.
Ja.
Jag gillar att driva med saker och ting.
Ja. Är det många som hakar på då och börjar kalla dig för master till slut, eller?
Nej, det lägger sig. Det är någonting de känner i hjärtat mer, liksom, så ja. Då behöver vi inte uttrycka det.
Nej, exakt. Nej, men det har varit en grym resa, för jag minns ju verkligen första gången du och jag träffades. Det var ju, jag minns inte stället, jag minns inte vad det heter, men jag stod och delade ut kombucha.
Jag vet exakt, ja. Jag minns. Det var på Urban Home, en yogastudio på Hötorget.
Så var det. Så var det. Och jag hade barmaffiatröjan på mig, och det var så vi började snacka. Och sen du bara, kom och yoga med mig, kom och yoga. Och jag bara, ja, jag hakar på direkt. Och sen efter det yogade jag med dig nog nästan ett eller två år, tror jag.
Ja.
Som jag gick.
På ett jävligt flummigt ställe alltså.
Ja, på vinden i Gamla stan.
Med ett hus som lutade så här, ja. Alltså. När folk skulle stretcha baksida lår i framåtfällning så brukade de vända sig om så de stretchade nedförsbacke istället för uppförsbacke. Så de fick liksom tyngdkraft med sig liksom i framåtfällningen.
Det var ett riktigt speciellt ställe där. Men nu kör du ju, sen var den här typ lilla källaren, eller väldigt stor källare nästan, får säga, även det i Gamla stan.
Ja, ett medeltida valv.
Just det.
Som var faktiskt, om jag förstått rätt, så var det där som en stadsport ifrån Skeppsbron upp till Gamla stan på medeltiden för att tulla handelsvaror när man kom in i stan och så vidare. Så det finns liksom gamla gångjärn kvar ifrån port som har varit liksom för handel och så vidare. Intressant plats.
Tänk om de hade vetat då att i framtiden, då kommer det yogas här.
Just. Och en detalj till om det huset. Ja. Därifrån leddes palmutredningen. Eller han som ledde palmutredningen bodde i huset också under den tiden.
Ja, jävlar.
Så, ja. Och för att toppa det, nu är yogan inte långt härifrån i Allhelgonakyrkan. En gammal träkyrka.
Ja, där har jag inte varit däremot. Men hur länge har du kört där nu?
Ett och ett halvt år, tror jag.
Ja.
Mm. Och det var lite på grund av att jag har haft en fot lite inne i kyrkorna här på Södermalm. Det var ett tillfälle jag hade liksom en nyckel till Storkyrkan, Katarinakyrkan och Allhelgonakyrkan på min nyckelknippa. För jag känner han som var huvudprästen där i Katarina.
Ja.
Så han fick in mig och började hålla yoga i kyrkan faktiskt.
Men när du tar upp det, är det inte ibland lite kontroversiellt för vissa religiösa människor? Nu, för jag tänker lite, det var några kristna i någon stad här i Sverige som sa, nej gud, våra elever ska inte göra yoga eller meditera för då kommer de komma i kontakt med fel gudar och så vidare. Och då sattes det stopp i den skolan på grund av det.
Just det, precis. Och det där var något annat. En kille som jag känner hade yoga i någon kyrka eller i någon Stockholms förort. Och det blev jättepopulärt förra året faktiskt. Så det var typ så här 200 personer som kom och yogade.
Mm.
Och då kom det också några kristna där in i kyrkan med typ plakat och så här. Började försöka stoppa liksom fysiskt själva yogalektionen. Så här. Och skrek och härjade där. Så de fick avbryta faktiskt. Så det var ingen mer yoga där.
Jävlar.
Och i den vevan då så var det någon reporter som fick nys om det här. Som hörde av sig till kyrkan där jag har yoga då.
Mm.
Och det satte igång en diskussion också liksom, om så här, men vad gör ni i kyrkrummet? Vad är det här med yogan? Liksom, så här. Vissa yogaformer är ju lite mera åt det religiösa hållet också, vad det gäller med mantran och så vidare. Men, så jag fick den frågan just, vad är det för typ av yoga som du undervisar? Då? mitt svar var väl att jag väl alltid varit lagd lite åt det mera liksom anatomiskt fysiska hållet, mer vad är det som är liksom beprövat, och med min bakgrund som personlig tränare också så är det en ganska fysisk yoga. Behöver inte alltid vara jobbigt, men det behöver vara någonting som alla kan på något sätt relatera till också, även fast det man kanske kallar det för mindfulness liksom, så är det ganska greppbart tycker jag, med medveten närvaro till exempel då. Istället för att, nu måste jag tillägga, jag gillar att sjunga mantran men det är inte alltid det jag undervisar då.
Nej.
Det är inte alla som kan relatera till det.
Nej, för det är ändå den, de, när jag har gått hos dig så tycker jag det har varit, som du säger, väldigt fysiskt, och det var väldigt tydligt, det var någon gång jag hade haft ett litet längre uppehåll. Jag hade varit borta några veckor och kom tillbaka. Fan, var det så här jobbigt? Det var.
Ja.
Och jag vet att första gången så blev jag helt sänkt. Jättetrött. Det är en otrolig avslappning. Jag vet, man får ju verkligen kämpa i början. Men sen går det in på de här nedvarmningsövningarna. Och så avslutar man då med savasana. Man är ju helt... Jag var ju totalt färdig. Jag vet att jag yogade hos dig en fredag till lunch. Och jag orkade inte göra någonting efter det. Men det var också precis i början.
Just det.
Så att det var helt... Ja, men slut. Men vad är det egentligen? För du har ju en struktur i hur det byggs upp. Hur ser den strukturen ut egentligen?
Ja, precis. Det kan finnas olika sätt att strukturera en klass utifrån vad man vill ha för önskvärt resultat. Liksom, om man vill att det ska vara någonting som verkligen är så nedvarvande för en person som kanske har gått och stressat under en lång period och är uppe i varv. Och då kanske för första gången på jättelänge så kanske man äntligen landar liksom och kommer till en plats där allting blir helt stilla och allting kan få på något sätt tillåtas att vara precis som det är, utan att man ens till och med i huvudet försöker strukturera upp sin vardag eller att man börjar fundera på vad man ska göra härnäst, utan bara för en gångs skull bara få bara chilla lite och digga läget. Fan, det på något sätt är här och nu jag lever. Det här ögonblicket, det är liksom det enda jag har. Det finns inget annat. Framtiden, vem vet, liksom dåtiden, det är redan passerat. Det gäller ju att fånga det som är just nu, eller? Och då, med hjälp av de här yogaövningarna, så kanske man kan komma till den, liksom, den platsen eller det tillståndet där man bara låter allting få vara en stund. Och det är en himla befrielse.
Mm. Ja. Den är otrolig. Och jag vet att när jag yogade och mediterade som mest, vilket jag kom av mig både, det går i faser för mig, har jag märkt. Speciellt meditationen, ibland är jag jätteduktig och så kommer jag av mig och... Men jag vet att när jag var som mest inne i både yoga och meditation så var det ju det var ju en harmoni i kropp och själ. Alltså det var ju ingenting som påverkade mig. Det var bara väldigt, väldigt avslappnad och jättelugn liksom.
Mm.
Så det är speciellt. Det är väldigt speciellt. Hur var det hur kom yogan in i ditt liv?
Okej, ska vi ta den? måste jag bläddra tillbaka några kapitel i mitt liv här alltså. Alltså, jag måste nog säga att jag alltid har varit en sökare. Det är väl det ordet som många beskriver sig med. Liksom, vad det gäller yoga och meditation och andlig utveckling, så är det någon typ av sökande efter svaret på så här, vad gör vi här? Vem är jag egentligen bortom alla masker och bakom alla personligheter? Liksom, vad är det för essens som är jaget? Så det har alltid funnits en sån frågeställning även liksom, kanske till och med när jag var barn. Men att det inte fanns så många vägar att välja på. Så det kom en präst till skolan när jag gick i högstadiet tror jag. Och började prata om Gud. Och den här liksom vägen då såg jag framför mig. Men då är det väl det här som är vägen för att få svar på livets frågor. Liksom. Så det ledde mig hela vägen in i att bli döpt, att bli konfirmerad. Tills jag satt på en så här konfirmationsresa tror jag det var. Vi var på kanothike. Och då kom jag in i en djup diskussion med... en av våra konfirmationsledare just då, om kristendomen och så vidare. Jag kunde inte riktigt förstå vitsen med Jesus. Den fastnade jag med, liksom med den här strukturen, den här vägen som kallades för kristendom. För att hitta Gud eller hitta sig själv. Eller liksom, men varför kan jag inte liksom gå raka vägen till Gud? Varför behöver jag den här personen som levde för 2000 år sedan emellan. Jag kunde inte riktigt haja själva liksom, vitsen med att ha en Jesus. Mm. Och han kunde inte heller riktigt ge mig något bra svar, tyckte jag. Liksom, så här. Så då släppte jag det faktiskt, det här med kristendomen. Jag gav upp det.
Ja, du gjorde det där då?
Ja, men säg inte det till prästen i kyrkan där jag har yoga. Så efter det, min pappa är ju från Nordafrika, från Algeriet, och mamma är svensk. Så efter det så tänkte jag så här, okej, men om jag inte behöver en Jesus, då måste det ju vara islam som är rätta vägen. Så då vet du, så följde jag med en kille på gymmet jag tränade, som också var från Algeriet. Då följde jag med honom till en moské vid Hötorget. Och försökte mig liksom förstås känna efter, så här, men kan det här vara rätt väg då? Liksom, så här. Men nej, det funkade inte heller riktigt. Och då kom vändpunkten, då träffade jag en tjej, såklart. Som många situationer som förändrar ens liv, så är det att man träffar en tjej då. Och den här tjejen var väldigt speciell, för hon hade varit i Indien. Hon hade rest en massa i Indien och liksom berättade att hon tillhörde en yogaskola, eller i Indien kallas det för ett ashram. I södra Indien, typ 4 timmar från Bombay, i en stad som heter Pune, så sa hon att hon följde en guru där som heter Osho. Och det förändrade mitt liv. Då introducerade hon mig till, på den tiden så var det kassettband liksom, med inspelningar av Osho när han pratade livsfilosofi och meditation och pratade också om olika religioner. Och jag började lyssna på de här inspelningarna och kände för första gången att jag fick svar på livets stora frågor. Och hon höll också meditationer här i Stockholm. Sådana Osho-meditationer som är, det är liksom en liten blandning av meditation men också som utlevelseterapi. Så hans filosofi var att vi västerlänningar gick och höll mycket inom oss. Att vi liksom förtrycker mycket av våra känslor. Och det är i vägen för att komma till den här platsen som jag pratade eller beskrev som att man får landa på något sätt i ett tillstånd där allting är okej. Att alla våra känslor som vi förtrycker är liksom som lite i vägen för det. Så vi behöver liksom rensa gammalt bråte innan vi kan landa. Så mycket skrika, gråta, terapier, liksom få ut sånt som man har förtryckt inombords. För att sen landa och komma i stillhet i meditation. Mycket av meditationerna är uppbyggda på det sättet då. Så jag började göra de meditationerna och lyssna på Osho. Och kände väl mer och mer att så här, Indien kallar. Det är där som på något sätt är källan till all andlighet. Och där finns visdomens vagga. Och vi beslutade oss för att åka till Indien, hon och jag. Hon skulle visa mig Indien. Så jag åkte till Indien när jag var 21, tror jag. Mm. 21, 22.
I tidig ålder på ett sätt, tänka som du ändå påbörjade den här resan. Vilket vissa påbörjar den ju inte alls. Men att du började söka väldigt, väldigt tidigt och ställa de här frågorna. Mm. Innan vi hoppar in på Indien, är det här någonting som, liksom, som du har upptäckt att dina föräldrar har? Eller är du unik i familjen i det här?
Mm, jag är uppvuxen bara med mamma.
Okej. Okay. Yes.
Och nu är det länge sedan jag träffade min pappa. Jag träffade inte honom sen jag var kanske 16. Mm. Och pappa dog i december förra året.
Jag beklagar.
Så det var mest influenser från mammas sida vad det gäller saker och ting i min uppväxt. Även fast jag och pappa hade kontakt mycket på telefon också, men han var inte lika närvarande som mamma. Och mamma har väl alltid varit så här konstnärssjäl och öppen liksom för det mesta, men inte pushat på mig någon specifik filosofi eller så. Men alltid varit tillåtande. Vad jag än liksom har hittat på, så har hon alltid varit så här, go for it liksom. Även att åka till Indien och resa runt, flumma runt höll jag på att säga. Okej, men Indien.
Ja.
Indien förändrade mitt liv verkligen stort. Jag fastnade som en loop till att åka till Indien. Så jag reste till Indien varje vinter, typ i hela mitt vuxna liv faktiskt. Och spenderade i början i alla fall så halvårsvis i Indien. För att jag bara kände att jag var så trött också på Sverige. Jag var så jävla trött på att allting var så präktigt och ordentligt. Och jag hade också alltid känt mig lite annorlunda med invandrarbakgrund, höll jag på att säga. Men jag är inte invandrare, men att jag har mörkare hudfärg. Och, alltid känt mig annorlunda. Och det har varit okej. Okay. Jag har inte velat vara som alla andra heller. Liksom, så här. Så det var som att Indien var den plats som var så mest annorlunda mot Sverige som jag kunde föreställa mig. Att komma till Indien var som att komma till en annan planet. Det var så annorlunda så jag gick liksom inte ens att föreställa sig att det hade funnits innan man åkte dit. Och så många beskriver det så att antingen älskar man det eller så hatar man det. Man kan ju få panik också på att allting är bara skitigt och det är rörigt. Så, det kommer saker från alla håll och möjliga kanter. Helt plötsligt är det någon kossa som nafsar en i rumpan och försöker äta upp ens frukt som man håller i handen. Eller en apa som hoppar fram och snor en solbriller. Tiggare överallt. Och man måste liksom konfronteras med andra människor vare sig man vill det eller inte. Folk liksom försöker typ sätta sig i ens knä nästan för att de inte har någon sittplats på tåget, så man bara, ursäkta, här sitter faktiskt jag. Då ibland då syns det, fan vad svensk jag är. Ja, det påminner mig en annan mamman till min dotter. Vi skulle åka tåg från södra Indien till norra Indien, hoppa på tåget, och då var hon också så här, fan, jag är så jävla trött på Indien, nu är det en kvinna som sitter på min plats på tåget, sovtåg så här. Hon bråkar med henne en halvtimme, nu får faktiskt flytta i, det här är min säng liksom, så här. Till slut kommer konduktören och så inser vi att vi har hoppat på fel tåg och på väg söderut i Indien istället för norr. Och hon var så ledsen och hon började gråta och bad om ursäkt till alla så här.
En kulturkrock om inte annat.
Ja, verkligen, verkligen.
Här har vi ju distansen. Här sitter sig aldrig folk bredvid varandra. Och gör någon det, då är det konstigt istället.
Precis.
Men i Indien är väl hellre att man sätter sig direkt bredvid någon. Det är vad jag har hört i alla fall. Det kanske inte stämmer.
Ja, men det känns som det. Det känns som det. En annan sak som jag tycker är rolig just där med distansen i Indien. När killar liksom känner att så här, fan, det här är min homie liksom. Den här killen, han backar upp i vårt och torrt. Då går de gärna och håller hand på stan.
Okay.
Och det är liksom inget mer än så att så här, den här snubben är så jävla cool. Alltså, han är så jävla nice och jag är så stolt över att han är min homie. Så, så vi går och håller hand. Det är standard.
Det hade jag ingen aning om faktiskt.
Ja, det är stört skönt.
Ja.
Ja, det är inget mer med det. Liksom.
Är det många som går och håller din hand i Indien också?
Det kan vara, absolut, om någon skakar hand till exempel, lite mer formellt, att de håller kvar handen liksom så här.
Ja.
Att sen, ja, men nu står vi och pratar, då kan vi gärna stå och hålla hand samtidigt, då kan man bli lite obekväm och liksom.
Ja, okej. Okay. Ja. Återigen, mycket kulturkrockar där.
Ja, men härliga sådana, det är kul, ja, att verkligen. Någonting är liksom så här, något är annorlunda än Sverige, ja. Också liksom så här.
Nej, men det ger, jag tror att vi fastnar så lätt i våra egna mönster, i vårt eget sätt att leva, och att det är då så här på något sätt det korrekta. Ja. Men sen åker alla dit också, som du säger, många har ju en dröm om att åka till Indien och hitta sig själva, hela den grejen, eller till Bali som vissa andra gör.
Ja.
Men du verkar verkligen ha hittat din plats i Indien.
Ja, men precis. Nu har jag inte varit där så mycket sedan jag blev förälder faktiskt. Nu har jag en dotter på 7 och hon har börjat skolan.
Mm.
Så nu måste jag vara hemma. Faktiskt.
Ja, det är svårare att åka varje vinter då nu.
Ja, verkligen, med skolplikt och så vidare. Men det var en speciell tid, de här 15 åren eller så, som jag liksom spenderade där. Och specifikt just det här ashram-upplevelsen.
Mm.
Att få komma till en plats där djupdykning i det meditativa, i det andliga, det är liksom det som är huvudanledningen till varför folk är där. Och det kan vara liksom byar eller liksom mindre städer som är dedikerade just som en så här pilgrimsort till exempel. Lite som yogans motsvarighet till Mekka i norra Indien, precis i början av Himalaya, Rishikesh. dit Beatles åkte på 60-70-talet. Det är verkligen en sån plats som folk åker liksom för att djupdyka i sig själva.
Mm.
Och det skapar som, det låter nästan flummigt, men som någon speciell aura eller bubbla runt hela stället när folk åker dit bara för att gå djupt liksom.
Ja. Hur skulle du säga gå djupt är? För jag tänker lite folk som, alltså ibland när jag pratar med folk som håller på med sin inre resa eller vad man nu ska kalla det då, vet exakt vad det handlar om, man vet vad det är, man vet vad gå djupt innebär. Mm. Men sen finns det de som inte gör det alls.
Just det.
Och de är bara så här, vad är den inre resan? Vad är att gå djupt? För, ja. Vad är din tolkning av att gå djupt? Hur skulle du lägga ord på det från din egen upplevelse, om man säger så?
En av resorna jag gjorde, då var det att jag bodde och jobbade i Osho Ashramet i Pune i södra Indien i 4 månader. Och varje dag så var det ett strukturerat schema med meditationer hela dagen, och så arbetade vi för ashramet och så vidare. Och kulmineringen av det var att jag kände att jag var redo att gå ännu djupare in i meditation. Så då tog jag tåget ifrån södra Indien upp till norra, till den plats där Dalai Lama lever med de tibetanska flyktingarna. Så det är väl som en tillflyktsort som Indien har gett till Tibets folk för att undfly Kina. Och där gjorde jag vad som kallas för ett Vipassana retreat. Och strukturen på de retreatsen, i alla fall inledningsvis, är att man spenderar 10 dagar i centret. En ganska liten plats, så låt oss säga att det är några 100 kvadrat hela området. Och strukturen på schemat är att man vaknar, jag tror att vi vaknar vid 5 på morgonen och sitter i sittande meditation med slutna ögon i princip fram till 9 på kvällen i 10 dagar, utan att titta på någon annan, utan att prata med någon annan. Med rast, en timmes rast, en halvtimmes rast på ett par tillfällen per dag liksom, så här. Då gick jag djupt, tyckte jag. Det gick väldigt djupt för mig. Och det, där på något sätt kom jag i kontakt med vad är det verkliga jaget. Inte bara jaget som att hej, jag heter Viktor Fri, utan bort om det som tänker, bortom alla idéer och liksom samhällets påklistrade liksom tankar om vem jag borde vara, så finns det inombords en plats där jag upplever mig själv som ett stilla vittne, som den som iakttar, inte den som funderar eller tänker eller ens kontemplerar någonting, utan den som bara betraktar, den som är medveten. Och det är den upptäckten som jag fick där om vad jaget är.
Mm. Ja. Det jag tror, jag kommer hoppa här lite till min egen podd här. Ja. Du är i min egen podd, absolut. Jag syftar på ett avsnitt där jag satt och pratade själv. Jag har delat med mig om min historia om när min lillebrorsa dog. Jag har ju berättat för dig förut, hoppas jag att jag har gjort, va?
Jag tror det.
Min lillebrorsa blev ihjälskjuten 2016. Och jag delar med mig av den här historien här ganska nyligen då i min podd, där jag berättar om den upplevelsen. Men jag vet att under den perioden som det här hände, så var just också när jag yogade väldigt mycket med dig. Jag var som mest inne i min meditation. Jag mediterade ungefär 1 timme om dagen. Jag yogade med dig i alla fall 1 gång i veckan, och sen yogade jag själv jättemycket. Och jag är helt övertygad om att hade inte jag varit i så mycket meditation och yoga som jag var, så hade det här krossat mig ännu mer än vad det gjorde.
Mm.
Men att i all den här stillheten och allting som jag hade, så vet jag att ibland när jag satte mig och mediterade, så kunde jag känna ett lugn som föll över mig på ett sätt. För i all den här stressen, så vet jag att varje gång jag satt och mediterade, så efter 20 minuter så kunde jag ändå känna en dämpning. Och att jag såg hela tiden allting som hade hänt, kunde jag se det ur ett väldigt rationellt perspektiv.
Mm.
Och jag har tänkt på det så många gånger att jag hade aldrig kunnat göra det om det inte vore för att jag var så djupt i min meditation och djupt inne i mitt yogande. Mm. Och när du berättar den här historien så kan jag verkligen känna det där med att bara finna sig själv där inne, vad som händer här och nu, vad är egentligen viktigt, vad ska man bli arg på och inte arg på.
Ja.
Och det är en, alltså det är speciellt. Det är väldigt speciellt att kunna gå så djupt och verkligen finna det där otroliga lugnet och den där harmonin.
Ja,
som man gör.
Ett problem som vi människor gör är att vi identifierar oss med att vara något annat än den som betraktar. Vi identifierar oss med till exempel våra tankar. Vi identifierar som att vi skulle vara våra tankar, eller vi identifierar oss, det kanske är nästan svårt att greppa, men att vi skulle vara den fysiska kroppen. Och det är nog det som är svårast också, att på något sätt att inom yogan så är det lite så här nästan paradoxalt, för genom den fysiska kroppen med yogapositioner och så vidare så vill man komma till insikten om att man inte är den fysiska kroppen. Så det är ju lite paradoxalt på det sättet, va? Men att vi är någonting större, någonting djupare. Och man kanske oftast då kan få en glimt av att okej, jag är det här medvetandet. Jag är inte mina tankar. Som du säger, du kan se det mer objektivt, eller hur? Mer utifrån.
Exakt.
Och då kanske en vacker dag så kanske man också kommer till den platsen där man inser att man bara inte är det individuella medvetandet, utan att vi alla tillsammans är ett universellt medvetande. Det är också lite paradoxalt. Dit är vi på väg, höll jag på att säga, men enligt yogan i alla fall då, så är vi redan det.
Mm.
Det är någonting vi redan är. Så det handlar om ett självförverkligande eller en insikt.
Precis. Och det känns lite som att vi uppnår det när vi är i större grupper. Till exempel går på ett event. Vilket event det än må vara, en konsert eller om det är sport eller om det är någon komik, någon som står och uppträder för oss. Det blir ju ett väldigt här och nu moment för alla i den arenan, och det blir en speciell energi, och den energin känner man bara om man är där, och sen när man ser det på tv så tänker man alltid, jag var ju där, men fan, det var ju så mycket större än vad man ser här. Det är något jag har tänkt på ganska många gånger. Där känns det ju som att alla på ett sätt blir ett under den stunden, så blir alla en enhet.
Just det.
Men sen sticker man därifrån och då är alla separerade igen.
Ja, eller man tror att man är separerad. Ja,
men man kanske inte är det.
Precis. I yogan då, så är den vägen skulle man nog kalla för tantra.
Mm.
Att i ett möte då smälta samman och uppleva att man är ett. Mm. Ett möte exempelvis med en annan. Ja.
Jag tänker, när vi börjar komma in lite på de här tantrum här, vad är det intensivaste yogan du har gjort? För det finns ju så många grenar. Alltså det är väl lite samma där, paradoxalt att säga att yoga är yoga när det finns hur mycket olika yogavarianter som helst.
Mm. Och det är ett ganska vanligt misstag just att i västvärlden, så den spridningen som yogan har fått i väst är utifrån den fysiska yogan. Vad man traditionellt kallar för hatta yoga. Mm. Att det är den som i alla fall inledningsvis fick liksom störst fotfäste. Och då blir det som ett missförstånd att de olika yogaskolorna inom hatta yoga skulle vara olika yogaformer. Men så är inte fallet. Utan det finns hatta yoga, och hatta yoga är fysiska yogapositioner och andningsövningar. Och sen om du kallar det för MMA yoga, då betyder inte det att det är en specifik yogaform.
Mm.
Utan det är i sådana fall din yogaskola utav hatta yoga, om det nu skulle innehålla yogapositioner då. Men sen finns det andra typer av yoga där man pratar till exempel om, kanske den vanligaste i Indien är bhakti yoga, yoga of devotion. Hängivelse till exempelvis Gud då, där man kanske gör en ritual på morgonen, en offring, man kanske reciterar ett mantra till den här specifika guden. Och om hatta yogas väg skulle vara genom den fysiska kroppen med hjälp av positioner och andningsövningar och så vidare, så skulle bhakti yogans väg vara genom hjärtat, att liksom på något sätt få öppna sitt hjärtcenter till det gudomliga. Och på så sätt kunna nå samma mål som man vill göra genom hatta yogan. Och nå det här tillståndet av att känna att man blir ett med allt. Att man på något sätt upplöser det individuella medvetandet med det universella. Så det är bhakti yoga, yoga genom hjärtat. Mm. Finns också raja yoga som namnet lite pekar på, raja som maharajan. Så är den kungliga vägen av meditation. Så den här vipassana meditationen som jag gjorde där uppe i Dharamsala, det skulle man nog kunna lägga då i det facket lite mera, raja yoga. Och det är nog det mest utmanande jag gjort.
På grund av?
Alltså, det här var innan jag började med hatha yoga. Så innan yogapositionerna så var jag sjukt stel. Alltså, jag tror jag var stelare än dig, Paul. Nu säger jag inte att du var superstel, men jag var sjukt stel i alla fall när jag började med yoga. För att jag hållit på så jävla mycket med styrketräning. Mm. Så jag satt där i 10 dagar och pinades rent fysiskt. Det gav mig otroligt mycket rent mentalt och spirituellt. Men det var ju otroligt jobbigt att sitta med korslagda ben i 10 timmar om dagen utan att få röra på sig. Så det känns som att man blödde om knäna och liksom, det gjorde så sjukt ont. Jag har något tillfälle, jag bara vägrar sitta på golvet medan jag satt mig på en stol där någon dag, så är det så jävla ont. Men efteråt så kände jag hur mycket det gett mig liksom efteråt. Jag kommer ihåg i den här bergsbyn då som jag bodde i, så hade jag lärt känna lite folk, och efter retreatet så var det några som frågade mig så här, men Victor, ska jag hänga med och käka ikväll liksom, så här. Jag tror jag ska sitta på mitt rum faktiskt. Alltså, inte att inte ni är sköna att hänga med, men jag är så jävla nice att hänga med just nu, så jag vill bara vara själv. Det var liksom första gången i livet jag var så nöjd med att bara vara själv liksom, att bara vara i min egen närvaro. Bara att få bara känna på den närvaron och bara vara medvetande om mitt egna medvetande. Det var så mäktigt. Så jag var så tillfreds efteråt. Kommer också när jag gick ut ifrån centret, jag sjöng för mig själv på den här stigen och så typ dansade. Jag var så glad så här. Gick och fnissa för mig själv liksom. Ja, ingen anledning än att jag bara hade liksom kommit hem till min sanna natur, vem jag verkligen var.
Hur var det att komma hem sen till Sverige?
Fruktansvärt. Ja. Alltid. Mm. Skitjobbigt. Alltså det är så sjukt jobbigt att komma hem när man varit borta så länge. Och på den tiden också, då jobbade jag ju inte som yogalärare. Så jag tog alltid så här ströjobb för att spara pengar för att kunna dra iväg till Indien. Så jag kom alltid hem med någon typ oro över att jag behövde ta något ännu sämre jobb än vad jag tog förra året. Mm. Liksom så här. Så jobbiga saker, så jobba som stensättare i Göteborg i ett så här nollgradigt spöregn när man började jobbet 6 på morgonen. Åh, vad fuck. Okej, men nu är det bara typ 2 månader kvar, sen drar jag till Indien. Så här, då skiter jag det här liksom. Så här, så man räknade dagarna liksom. Mm. Men att komma hem tomhänt var alltid jobbigt också. Och inte vara oviss om framtiden. Så det var skönt sen när jag började jobba som yogalärare. Att det kändes som en trygghet att jag kunde få göra det jag var ämnad att göra även i Sverige och på något sätt sprida det som jag hade hittat liksom, i Indien, att få ta med det hem, och folk uppskattade det. Så jag hittade min plats även här i Sverige då.
När du har hållit yogaklasser, är det fler som sen har fördjupat sig och vill ha gått din väg, om man säger så, åka dit och blivit inspirerad av det du har gjort?
Ja, men det har hänt, absolut. Mm. Många som har frågat om så här Indien-tips, liksom, restips och vart de ska åka, eller folk som kanske vill utbilda sig till yogalärare och så vidare.
Konstigaste upplevelsen i Indien, vad har det varit?
Det var en rolig upplevelse i alla fall, kan jag säga, som bara så första grejen som kom till min åtanke. Det var att jag och min kompis Peter skulle åka från södra Indien upp till, alltså Indien är stort, det är som en subkontinent liksom. Så vi skulle åka en bit med tåg till en plats som jag hade varit på förut, som heter Omkareshwar. En plats som inte så många västerlänningar känner till. Också en sån här helig pilgrims.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Plats, en liten ö mellan två heliga floder, och dit skulle vi åka och besöka liksom, och hänga med yogisar och sadhus som det kallas, så heliga män med dreadlocks ner till marken och se vad de hade för sig liksom. Och då var vi tvungna att stanna i någon liksom connection plats liksom med tåget. Vad var det hette när den där platsen? Det spelar ingen roll, för jag rekommenderar inte att åka dit i alla fall. Och där tar vi in på något hotellrum. Och vi delar hotellrum. Så vi fick ett, liksom, ett bra deal där. Så vi delar hotellrum. Och går och lägger oss och slaggar vid 10 eller någonting. Och så knackar det på dörren typ vid 12, tror jag. Och... det är nästan en indisk kille där när jag öppnar lite nyvaken så här. Ja, så tänker jag, och bara, vad är det? Vad vill du då? Han bara, yes. Ja, what? Yes. What do you want? Han bara skakar på axlarna och säger yes. Jag bara, ja, men... god natt, säger jag och stänger dörren så här, och går och lägger mig och sover igen. Och då hinner precis somna, kanske går en timme eller någonting, och så knackar du på dörren igen. Och då är det en annan snubbe som står där och ser ut som ett ännu större frågetecken och undrar så här, bara kolla på mig och så här, rynka på ögonbrynen typ, så här, och undrar vad jag vill. Och jag bara, men excuse me, there was another guy here before you also knocked on my door, but why are you guys knocking on my door? Sorry, no English. Eller mer, sorry, sir, no English. Jag bara, okay, but why are you knocking on my door? Och så typ pekar han in i rummet. Jag bara, men han sover, typ, vi slaggar här, vad vill du? Får inget svar. Så okay, men whatever it is, don't, you cannot come back, don't come back here, okay? Don't disturb us, we have to get up early in the morning. Så så okej, okay, han går. Och det fortsätter så. Jag lovar, kanske typ 3 gånger till. Och sista gången, jag är helt bara kokar. Peter som ligger längre på andra sidan rummet, han bara, gå inte upp Viktor, bara låt dem knacka. Så här. Jag bara, jag är så jävla lax, jag måste verkligen få sova. Jag klarar inte av att bli väckt så här flera gånger på natten. Så jag bara, öppnar, what do you want? Skitsur så här. Han bara, han bara, If you come back one more time, I'm not gonna pay for this hotel room. I'm so fucking angry right now. Till slut då på morgonen, vi kommer ner i receptionen, så står managern där. Han bara, what's going on with this knocking all night? We haven't slept anything. Yes, but you have the light on. There's a light above your door that shows you that you want room service. Och då är det någon jävla switch in i rummet som vi råkat rota att det var lampknappen typ in i rummet och råkat trycka på, så det tänds en lampa i korridoren så där. Så alla så här som jobbat på hotellet har gått förbi där och bara, nu lyser det på 47an typ. Det är bäst att kolla vad de vill, de där skitsura västerlänningarna. Alltså jag bara, nej det är sant. Ja, men sådana saker råkar man ofta ut för.
Ja, det var skönt. Var ni själva som bad om det? Alltså.
Ja, precis. Ja. Den där har vi skrattat mycket om, jag och Peter. Efter det.
Ja, det kan jag tänka mig.
Ja.
Fan, jobbigt också att inte kunna förmedla språket.
Ja, precis.
Idag funkar det ju min iPhone. Man kan gå in på Google Translate och så får man... Ja. Kanske han ändå hade kunnat förklara att ta knappen.
Precis.
Men skevt att ingen av dem... Alltså, ingen reagerade på att alla hade varit där.
Det är så här, det kan ju ofta vara att det är billigt med arbetskraft i Indien, va? Så det kan vara att många som liksom har jobbat där, som kanske bor till och med på hotellet, liksom. Folk jobbar och bor på samma plats. Mm. Liksom. Ja.
Hur fick ni sova någonting då?
Alltså någon timme här och där, tror jag. Mm. Ja. Men det är roligt att blicka tillbaka på. Ja. Bra anledning att lära sig språket. Men sen är det ju också liksom olika språk i varje delstat, så det är svårt också liksom.
Och de har ganska stora dialektala skillnader, va, också.
Ja, verkligen, det är knappt att de förstår varandra.
Ja. Mm. Nej, för det, jag har sett den här filmen Lion, har du sett den?
Lion.
De är två bröder som sticker ut mitt på natten och den lilla somnar på ett tåg som bara åker jättelångt. Och den här pojken blir adopterad till en familj i Australien. Det är baserat på en riktig historia.
Okej,
okay, väldigt bra, otroligt bra film. Gripande som fan. Men där är det lite det att man märker att han får problem, för att han är dels ett litet barn, men det är dialektala diffar och språken och så vidare, så de har svårt att förstå honom.
Just det.
Så det är där. Mm. Men jag tänker lite på kundalini-yoga. Mm. För det är mycket andning i det.
Just det.
Just andningsövningar. Och där har jag hört att folk ibland blir lite halvvarnade för kundalini-yoga ifall man är för ny i yogan och andningsövningar.
Ja.
Vad beror det på?
Enligt dem själva så... Alltså jag har varit inne lite i den svängen också med kundalini-yoga. Mm. Och det där, just nu så är hela den där världen lite i... vad säger man? I kölvattnet, kan man säga så? Det svajar lite i organisationen. För det har kommit ut där att han som har grundat det, Yogi Bhajan, det har kommit ut anklagelser mot honom. Mm-hmm. Nu lever inte han längre, men att han ska ha gjort sexuella övergrepp och maktmissbruk och varit en riktig douchebag liksom. Mm-hmm. Så det är många som har lämnat organisationen och det ifrågasätts om det ens stämmer att det här är någon gammal lineage som han har fört vidare, eller om det är så att han bara plockat allting från tomma intet liksom, och bara hittat på hela historien själv. Så det är många frågetecken runt den organisationen just nu med kundalini-yoga. Jag tar inte ställning till någonting själv, men jag vill bara ha det sagt. De själva säger väl lite att namnet är lite felvisande, att kundalini, många pratar ju om att kundalini är en vilande energi längst ner i bäckenet. En kraft som kan väckas med hjälp av andningsövningar och mantran och så vidare. Och det här då ska stegra upp igenom ryggraden och väcka hela chakrasystemet och komma upp till toppen av huvudet, till kronchakrat som symboliseras av en tusenbladig lotusblomma som är sluten. När kundalinikraften når upp då till det här chakrat så öppnas det. Så det blir liksom en upplysning, att det blommar ut, och att då det mötet mellan, man pratar om kundalini shakti, den här kraften, och det universella medvetandet Shiva, att de möts. Inom hinduisk mytologi så är Shiva och shakti, det är två gudar. Shiva är den maskulina och shakti är den feminina kraften då. Så att de här två älskarna får varandra till slut i mötet mellan Shiva och shakti och medvetandet och kraften. Och det här då skulle kunna få en yoga eller yogini att bli tokig. Att den här kundalini-kraften liksom stegrar för snabbt i kroppen. Att det skulle vara farligt då, helt enkelt. Mm. Men just inom kundalini-yogan, i den specifika traditionen då, som vi kallar det vanligaste fallet för kundalini-yoga, så brukar inte det hända.
Nej.
Även fast jag måste tillägga att det har hänt mig.
Ja, det är så.
Ja.
Hur var det?
Det var skithäftigt. Mm. Det var jävligt maxat.
Vad hände?
Jag var på ett raw food retreat i Värmland faktiskt. Med en amerikansk lärare från New Mexico. Han såg ut att vara kanske 50, men han var typ 75 tydligen. Alltså han hade ätit raw food hela livet och var yogi liksom. Och han gav oss ett mantra som vi skulle jobba med. Ett mantra som var hebreiskt, tror jag. Jag har fortfarande kvar den här lappen han gav mig med någon liksom hebreisk text. Så här. Och det här skulle vi recitera och göra samtidigt som någon andningsövning. Nu är det några år sedan, så jag kan säga ordningen fel, men vi skulle sätta oss ner och recitera mantrat. Och då vid ett tillfälle så glider han upp bakom mig. Han smyger upp och så börjar han så här trycka på olika punkter på min ryggrad. Mm. Och det där kickade igång en energi som jag aldrig varit med om tidigare. Som började just nere i bäckenet och kändes som en kraftfull elektrisk fontän som bara sprutade upp energi längs ryggraden. Och det var verkligen en sån så aha-upplevelse som bara, det är det här jag har läst om. Mm. Och fortsatte upp. Men det kändes som att den kom upp liksom lite upp mot nacken, men inte hela vägen upp i huvudet. Så jag vet inte om det betyder att jag har någon typ blockering i mitt halschakra eller någonting sånt. Men det kändes inte hela vägen upp till toppen av huvudet, om jag minns rätt. Men det kändes verkligen som en stark liksom tryck och en ström av elektriska liksom vågor upp, så här, sprutade upp längs ryggraden. Och det där var jag med om då 2 gånger på det retreatet. Mm. Och det var maxat, det var häftigt.
Hur kändes det sen?
Ja, men så lugnt och meditativt och fridfullt, för det la sig sen kanske efter 45 minuter eller någonting, den här fysiska sensationen.
Mm.
Ja, men det var häftigt.
Okay. Ja, men det kan jag tänka. Jobbar ni mycket? För det är väl mycket andning också, kundalini, va? Eller?
Men just han var inte någon kundalini-yoga-lärare, måste tillägga. Yes. Precis. Men i kundalini-yogan så är det mycket med andning. Jag är också utbildad kundalini-yoga-lärare. Jag undervisar inte så mycket. Men det är mycket olika andningsövningar. De kallar det för kriyas. Det är ett sätt med övningar. Det kan vara fysiska övningar. Det kan vara mantran. Det kan vara andningsövningar som deras yogapass är byggda på. Sen kan också finnas längre meditationer om man ska sitta och recitera ett mantra. Just den formen av kundalini-yoga, nu har ju inte de patent på kundalini-yoga, men det finns något som kallas för kundalini-yoga som är just ifrån den här läraren Yogi Bhajan, som är ganska stort i Sverige faktiskt. Och den härstammar inom sikhismen. Så sikerna är de här indierna från Punjab i nordvästra Indien som har turban, som finns mycket av i England också. Och mantran och så vidare härstammar därifrån. Gurmukhi, ett annat sånt heligt språk, precis som sanskrit. Därifrån kommer mantrarna. Så det är inte riktigt som de andra yogaformerna som har mera rötter inom hinduism och så vidare.
För jag har ju hållit på en hel del med Wim Hof.
Ja.
Och det är andningsövningar, och där har det hänt väldigt konstiga upplevelser genom det.
Aha.
Jag även läst också på Wim Hofs, alltså svenska sida här, och där är flera stycken som får väldigt udda upplevelser av att jobba mycket med andningsövningar. Jag tror var någon, de menar att de får någon cirkel, som de börjar se någon cirkel efter att de har andats otroligt mycket.
Det är skitnice.
Ja, men det är så spännande att läsa.
Jag gjorde Wim Hof andning senast igår.
Ja, vad tyckte du?
Det finns fetare upplevelser att få än Wim Hof-andning.
Ja.
Det är holotropic breathing, kallas det.
Jag skulle komma in på den.
Precis. Så frigörande andning på svenska. Så vill man ha riktigt starka, jag skulle säga, andliga upplevelser och liksom upplevelser av att det lämnar din kropp nästan, så utforska det här med frigörande andning. Jag har kommit i tillstånd där jag liksom inte har varit kontaktbar ens en gång.
Nej.
Där man brukar oftast jobba 2 och 2, så att man har någon som liksom övervakar en lite, så att man inte flippar ut totalt liksom. Där han som jag jobbade tillsammans med till slut berättade efteråt att han hade gett mig örfilar för att jag skulle komma tillbaka.
Jävlar.
Jag hade inte ens märkt det.
Nej.
Ja.
Var det för att du typ svimmade, eller var det för att du gjorde saker?
Nej, jag fortsatte andas.
Okej, okay. Ja. Du var bara helt inne i det.
Jag var helt inne i det. Jag var inte där överhuvudtaget. Oftast när jag kommer tillbaka från sådana djupa andningssessioner, så är det som att jag tror att jag har sovit. Att jag vaknar upp och upptäcker att kanske resten av gruppen och är på väg ut ur rummet och hela sessionen är slut. Jag visst sovit, så bara, nej, men du var någon helt annanstans. Liksom. Du har legat och fortsatt med din andning och grejat. Ja. Liksom, så det blir väldigt trippigt så.
Ja, för jag har köpt boken. Det är Stanislav Grof som är väl lite den som i alla fall döpte den till Holotropic Breathwork då, som lite grundade det där. Väldigt spännande. Nu har jag inte läst hela boken. Men jag ska in på den, och du och jag har ju pratat om just det här, men det är länge sedan som vi snackade om just holotropisk. Men det hålls det i Sverige? För jag vet att det hålls ju kurser eller seminarier på olika ställen, men jag jag har nog, i alla fall vad jag hört, så upplever jag mer att det kanske är lite vanligare från åt USA.
Mm. Jag har gjort det återigen i Värmland.
Okej,
okay.
Ja.
Senaste gången jag gjorde det i Värmland var på ett tantra-retreat faktiskt.
Ja.
Det var häftigt. Också kom i kontakt mycket med känslor då. Då, jag vet inte om det var för att de som assisterade på något sätt kände att det var någonting som behövde komma upp. De var väldigt så här, liksom inkännande så, men det kom upp mycket sorg och jag grät jättemycket och mycket grejer om min pappa liksom och sånt som jag kom i kontakt med genom den här djupa andningen.
Du får säga till, jag måste nästan med på en sån där grej. Aha. Jag behöver testa.
Absolut.
Men,
jag har varit på det här i Stockholm också faktiskt.
Ja.
Jag kan hålla ögonen öppna.
Mm. Jag ska ju inte prova det hemma och vakna upp 3 veckor senare.
Fan, apropå att vakna upp 3 veckor senare. När jag gjorde Wim Hof en gång i vardagsrummet.
Ja.
Då skulle jag gå upp och ta kalldusch. Som man brukar göra i kombination med Wim Hof-andningen. Och svimmar in i ett glasskåp. Och du vaknar upp på andra sidan vardagsrummet och bara... Vad fan hände liksom? Det kan vara bra att tillägga för de som lyssnar nu att man ska vara lite försiktig just där med Wim Hof-andningen. Att inte resa sig för fort om man har gjort en andningssession liggandes eller sittandes. För det kan svartna rätt lätt för ögonen.
Ja.
Och det har jag varit med om ett par gånger att jag har svimmat av liksom så här. Även fast man tror att man har koll på sin fysiska kropp. Jag har ganska bra balans och allt möjligt, men helt plötsligt så bara svartnar det och då faller man liksom.
Jag har gjort det där hemma i köket. Jag satt och jag har märkt det. Det finns ju olika sätt att göra andningen på. Allt ifrån snabbt till mellan eller väldigt långsamt. Men jag gjorde väldigt otroligt långsamma och jättedjupa. Så de här 30 andetagen tog lång tid. Men sen när jag väl släppte ut luften så jobbade jag med kroppsspänningar. Så jag började spänna kroppen i olika vinklar och till slut så spänner jag allting och sköt ut luften. Och då, jag vet inte om jag började drömma, jag måste ha svimmat eller någonting, men helt plötsligt står jag på jobbet med en arbetskollega och pratar och jag känner bara hur marken börjar vrida sig och jag försöker greppa en balk för att inte ramla. Och då vaknar jag upp med att jag ligger, för att jag satt alltså kanske typ 30 cm ifrån, jag satt mot en vägg med ryggen, men jag var 30 cm från hörnet om vi säger så. Men du har alltså ramlat in i hörnet och sitter och drar handen längst med väggen.
Underbart.
Och jag var så här, åh jävlar, vad fan var det här, tänkte jag. Jag bara, jag måste prova igen. Så jag är samma process igen och jag gör den här 3 gånger. Jag får ungefär en liknande effekt varje gång. Men sista gången, när jag väl släpper ut luft, då börjar jag höra öronen bara, tuk, 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 tuk. Ja. Och jag tänker för mig själv, samtidigt när jag hör allt det här så tänker jag, vad fan är jag någonstans? Var är jag nu? Och sen vaknar jag upp med att jag sitter med liksom munnen uppåt, alltså hela huvudet tittandes upp mot taket och sitter och småskakar och bara, åh jävlar. Men det gjorde jag även sen, så veckan efter drog vi till Thailand och då satt jag på stranden i solnedgången, mediterade, satt och tittade på solen och sen började jag göra andningsövningar och då började bara allting började försvinna. Men där märker jag också att om jag inte underhåller det här, då når jag inte det stadiet. Så det går inte bara att här, sätta mig idag och göra det för att jag ska komma dit, utan jag måste jobba alltså hela tiden, jobba med övningar, andningsövningar, jobba med meditation, och då kan jag komma jättedjupt på att göra det. Men det funkar inte om man hyperventilerar snabbt, men däremot och så gör man det jättemånga gånger och så blir man ju otroligt lugn. Men sen är det just, jag tror det är den här, när man spänner kroppen, då tror jag att du skickar blodet åt alla håll i kroppen.
Ja, det tror jag också det.
Och luften ut och då bara, bam. Nej, jag är jättefascinerad över vad man kan göra med sin egen, med syre bara. Men det är det Wim Hof säger också, get high on your own supply. Jag tycker det är så jävla roligt uttryck.
Men då har jag en meditation till dig som du måste testa.
Ja.
Återigen från den här mystiken, yogin Osho, precis. Han har en meditation som han skapade som heter Osho Chakra Breathing.
Mm.
Som är en timme där man andas igenom chakrarna. Så du liksom fokuserar på dina chakran samtidigt som du andas. Och för varje chakra som du vandrar upp igenom så andas du snabbare och snabbare. Så i först 15 minuter andas upp hela vägen till toppen av huvudet. Och sen långsamt ner, och så gör man det 3 gånger upp och ner i 45 minuter till musik. Så då där på 70-talet eller 80-talet så var det jättemånga duktiga musiker i det här ashramet. Då. Så alla de här meditationerna som Osho har jättefin musik också. Eller så är det att jag blir väldigt nostalgisk kanske till den här musiken, men jag tycker att den är fin i alla fall. Och den finns på Spotify. Mm-hmm. Så den är allt på att göra också. Och då efter 45 minuter när man andats genom alla chakran 3 gånger så sitter man i meditation i 15 minuter. Och då får man liksom skörda frukten av sin möda och bara njuta liksom. Det är så jäkla fin meditation efteråt. Allting är så stilla. Ja. Det kan komma sköna färger och sånt också. Det är jättehäftigt.
Nej, det är magiskt. Meditation är magiskt på så många plan. Jag har försökt sprida det väldigt mycket i podden. Jag gör det i min Instagram också. Till och från så brukar jag uppmuntra folk till att haka på att meditera i en vecka. Även om det bara är 5 minuter eller längre, så bara gör det lilla. Bara sätt den i stillhet. Och jag experimenterar mycket med både stirrande meditation, blundande, med musik, ingen musik. Alltså öronproppar, ögonbest. Testat alla möjliga, bara för att ta bort så mycket stimulans som möjligt. Mm. Mediterat, alltså Wim Hof, gått ut och satt med blöt efter att ha duschat kallt i snön och mediterat där och bara försökt liksom stänga ner allting och fortsätta att få upp värmen. Och det är helt spännande vad vi faktiskt kan uppnå med genom det här.
Just det, du badade ju mycket kallt där ett tag, ja. Det kommer jag ihåg. Just, jag undrar om det var på Instagram jag såg det. Du var ute ofta i Hellas, eller?
Nej, jag har varit i Hellas någon gång. Jag var där med Matteus. Det var ju Matteus som, du sa ju det till mig när jag var hos dig, för jag sa att jag ville göra Wim Hof. Du bara snackade med Matteus.
Just det.
Och han var din lärling då, tror jag, va?
Ja.
Precis då.
Just det.
Så jag går fram till honom och bara, I want to become the Iceman. Han bara, what? Yes, of course. I will help you. Och började skicka en massa tips. Och sen drog vi iväg och badade vid 2-3 tillfällen. Sen skickade jag ju min video när jag löser en 5x5 Rubiks kub i en isvak. Och då skrev jag liksom tack för att du visade mig vägen. Han bara, oh, pure mastery, skrev han. Nej, jag tycker det var skitkul. Alltså, Wim Hof-grejen har gjort mycket för mig. Dels för att jag hatade kyla. Det är ju nummer 1, jag hade verkligen problem med kyla. Nu har jag inget problem alls med det. Mm. Men det gäller ju att underhålla också. Det märker jag ju med att om jag slutar duscha eller slutar man i sömnen, då vänder det där, kan det vända ganska snabbt. Ja. I år ska jag bada mycket, mycket mer än vad jag gjorde förra året. Mm. För jag var faktiskt inte ute en enda gång förra året. Men jag har gjort allt möjligt med att simma i isvak och bara sitta stilla och lösa kuber. Och, ja, jag har gjort verkligen allt möjligt.
Men det finns också inom yogan, Ishnan kallar de det för, inom kundalini-yogan. Mm. Och där rekommenderar de att man ska ta kalldusch innan varje yogapass.
Mm.
Faktiskt.
Man blir mjuk av det. För jag kan säga att min morgonrutin, det är andningsövningar, kalldusch, rörelseövningar. Det gör jag varje morgon.
Mm.
Och jag kan verkligen känna de morgnarna jag inte har gjort det och inte fått ut rörelseövningarna. För jag vet också att om jag ställer mig i en squatposition till exempel innan jag går in i duschen, då är jag mycket stelare än när jag har duschat kallt.
Mm.
Vet du vad det beror på? Min egna lilla teori är att liksom, när du väl kyler ner musklerna så pass mycket, så blir de varma igen och då blir det mjukt. Jag har ingen aning.
Jag tänker så här då, att det finns en genväg till att kunna somna lättare, och det är att ta en varm dusch. Och det är för att kroppen själv reglerar då så att den kyls inifrån. Och då utsöndras det mer melatonin när man är lite kall när man ska sova. Och då tänker jag att det kanske har en omvänd effekt då när man tar en iskall dusch. Precis som du säger, då kanske man blir varm inifrån, ökar cirkulationen liksom.
Ja, förmodligen.
Precis.
För det vet jag när jag började med Wim Hof, var att jag kunde ju få temperaturskiftningar som var radikala. Jag kunde gå helt plötsligt och börja svettas. Jag kunde bli jättevarm. Och vissa dagar vet jag till och med att jag bara kände att jag måste duscha kallt, för jag är för varm. Och jag hade inte gjort något egentligen. Jag kunde bara sitta i soffan och helt plötsligt bara, fan vad varm jag blir. Och det är också ett vittnesmål som jag har hört från fler som har gjort då Wim Hof-övningar i 10 veckor, så berättar i princip alla att vid en viss fas helt plötsligt så gick jag bara runt och var jättevarm. Det bara kom explosioner av värme i kroppen. Men jag tror också att kroppen börjar få kontroll över termostaten på ett sätt. Jag tror att i början är det med lite obalans, att den inte vet.
Mm.
Det jag har märkt är att det finns någon temp där min kropp inte vet om det är varmt eller kallt. Då fryser jag. Jag vet inte åt vilket håll den ska gå åt. Så det är nästan bättre med för kallt än bara någon sån här ljummen mittpunkt. Så jag kan nästan tycka att det är värre att bada innan det har blivit varmt på sommaren än att bada när det är väldigt kallt. För min kropp vet exakt vad den ska göra när det är nollgradigt.
Ja.
Då måste den bara bränna på liksom.
Ja.
Men när det är den här ingen riktig definition av vad fan är det egentligen, varmt eller kallt, då ligger den bara där och pendlar, och då kan jag nästan känna att jag får lite rysningar i kroppen av att det blir kallt. Vad är dina upplevelser runt isvak? Och...
Alltså jag har ju varit den största badkrukan som jag känner till. Alltså, alltid. Jag är känd för det, att inte ens bada i Sverige på sommaren. Liksom. Så det där vill jag ta i tur med.
Mm.
Och jag älskar det också. När man kommer in i det, som du säger.
Mm.
Det finns alltid något litet motstånd.
Ja.
Men när man gör det, alltså det, efter en kalldusch eller isvaksbad eller någonting, det finns inget som slår det i hur jag mår fysiskt. Nej. Eller mentalt också. Alltså, jag är odödlig efter jag har badat isvak. Jag går upp och bara skriker och bara jag lever typ. Alltså jag mår så jävla bra. Det är som ett sånt expanderat tillstånd av att bara, det bara vibrerar i hela min varelse. Jag mår så sjukt bra alltså.
För det jag kunde uppleva första gången jag var i 5 minuter, det var att alla sinnen höjdes. Jag kunde uppleva att färger var starkare under hela den dagen. Det var ett jättekonstigt påslag jag fick, vilket förvånade mig, för jag var inte beredd på det. Mm. Men det var otroligt tydligt att jag kände verkligen att allting är förhöjt. Jag reagerar en större uppmärksamhet på allting,
ja,
under den dagen.
Känslomässigt tycker jag det påmärker mig också. Jag blev så otroligt stabil. Liksom, så här. Det, alltså oro försvinner, och om man skulle ha någon känsla av ångest, det är bara...
Mm.
Alltså jag förstår inte varför man skulle behöva ta ångestdämpande egentligen, för om man skulle ta 5 minuter kalldusch eller isvak varje dag.
Mm.
Jag tror inte man skulle behöva det då. Nu kanske jag generaliserar, självklart. Jag ska inte säga att till folk som har djup depression till exempel att det går att lösa kanske med en kalldusch, men fan, testa i alla fall. Jag har fått magiska resultat av kalldusch.
Jag tror att Wim Hof själv är lite inne på den banan också. För hans story är väldigt speciell, med att hans fru hade väl tagit livet av sig för mig. Han led ganska mycket själv utav det, men i isvakarna så hände någonting.
Mm.
Och där började han då hitta liv igen. Det var någonting väldigt speciellt där.
Ja.
Men jag är väl lite åt din linje, och sen finns det såklart... Den här diskussionen har dykt upp lite då och då i min podd, att vi tar ju då läkemedel som skrivs ut är just för att stänga sinnet, och det kanske inte är det man ska göra, man kanske behöver öppna upp det. Och jag har även haft folk som forskar just på psykedeler, och där har de pekat åt det hållet också, att när de väl öppnar upp det så mår folk bättre.
Just.
Men det är en industri och ett jävligt komplext ämne.
Ja.
Hur ser yoga framtiden ut för dig nu då? Vad händer?
Ja, alltså jag gnolar på, höll jag på att säga. Nej, men jag undervisar som vanligt. Alltså det är de här kurserna som jag håller i, som du har varit på också.
Mm.
De rullar på, folk uppskattar det. Folk kommer tillbaka år efter år liksom. Det är fint. Sen håller jag på en del med utbildningar, så jag utbildar folk som vill undervisa själva.
Mm.
Och jag jobbar en hel del med massage också. Det är kul, tycker jag.
Mm.
Och inte bara prata om den fysiska kroppen som jag gör i yogan, utan faktiskt liksom gå in lite i den fysiska kroppen rent fysiskt själv också, och hjälpa folk med sina besvär eller smärtor och så vidare.
Vad är det vanligaste du hittar?
Kanske två av de vanligaste situationerna som jag hittar är... till exempel att ländryggsproblematik kommer ifrån att vi sitter för mycket på en stol och skapar som en flexion, alltså en 90-gradig vinkel i höftled, och förkortar våran höftböjare. Ett problem med det är att bäckenet då tippas framåt och vi får en ökad svank i ländryggen. Det är det första. Men också att få en kort höftböjare. Den här spänningen då som bildas i höftböjaren eller förkortningen, eller det kan komma spända segment som triggerpunkter och så vidare, den kan misstolkas av det centrala nervsystemet som att muskeln är aktiv och skickar då signaler till kroppens antagonist som är stora sätesmuskeln om att den ska vara passiv. För kroppen funkar alltid liksom med motsatta muskler, antagonister. Så... Då skickar den en signal om att sätesmuskulaturen inte ska vara aktiv. Och då till exempel när vi är ute och tränar, eller om vi springer, eller gör någon fysisk aktivitet som i vanliga fall kräver en aktivering av vårt stora säte, då måste andra muskler gå in och kompensera det. Då kan den lilla sätesmuskulaturen eller gluteus medius på sidan av höften vara tvungen att jobba mycket hårdare. Kan ländryggen få gå in och kompensera och hjälpa till, och hamstrings också. Så musklerna runt omkring då får då besvär på grund av att en muskel på framsidan, till exempel höftböjaren, har varit spänd eller förkortad. Så det blir som ett detektivarbete då att försöka hitta så här, men varför har jag ont i ländryggen? Jo, det var för att min stora sätesmuskel inte aktiveras på grund av att min höftböjare var spänd. Så sådana situationer ser jag ofta. Och motsvarigheten då i övre delen av kroppen kan vara att folk kommer till exempel ont i nacken. Så har de suttit liksom och jobbat framför dator och förkortat framsidan av bröstkorgen, pektoralen av bröstmuskulaturen. Men också suttit med en lite hopsjuken hållning i bröstryggen. Så då skickar de här återigen de här nerverna som har gått då ifrån bröstmuskulaturen signaler om att musklerna mellan skulderbladen ska bli passiva istället. Det som behövs för att hålla tillbaka skuldergörden så att vi har en bra kroppshållning. Då skickas det signal dit att de kanske ska bli ännu mer förslappade, så vi sjunker ihop ännu mer i bröstryggen. Den här hopsjunkna bröstryggen gör då att huvudet inte längre kan balanseras ovanpå kotpelaren, utan är liksom framför kotpelaren. Och då måste nackmusklerna gå in och göra ett jobb att försöka stabilisera och hålla uppe huvudet för att inte längre balanseras på kotpelaren. Och de musklerna i nacken är till för att liksom vrida på huvudet och titta på saker och ting. De är inte till för att statiskt hålla tyngden utav huvudet på plats. Så då kan man återigen få göra lite detektivarbete. Som är ont i nacken, aha, men då visar det sig liksom att dina bröstmuskler är korta kanske då. Så om vi kan försöka liksom släppa på spänningar i bröstmuskulaturen, då kan musklerna mellan skulderbladen aktiveras, och då kan vi också öppna upp framsidan så att hela skulderpartiet och bröstryggen kan liksom få mer upprätt hållning. Och då kan vi backa tillbaka huvudet ovanför kotpelaren, och då kan nackmusklerna få slappna av. Det kan vara ett sånt scenario också liksom. Sånt tycker jag är intressant. Detektivarbete.
Ja, men det hör jag. Det är Victor Holmes nästan.
Okay.
Eller Sherlock Free.
Ja, precis. Ja, det menar så.
Mm. Jag kan känna igen det där just som du nämnde med höftböjaren. För jag har ju haft strul med mitt ben och min rygg. Och det är alltid att man tycker, eller jag tycker att jag har ont i liksom ländryggen någonstans. Men sen har jag hittat att det ligger ju längs med så här, ja, men gluteus. Nästan hela filén är spänd, och så fort man släpper på det försvinner ländryggsmärtan. Ja. Desto mer släpper upp höftböjan, desto mer försvinner smärtan från ländryggen. Men det är så lätt att bara tro att man vill trycka där smärtan är. Men det är oftast inte det som egentligen är problemet. Och det är det som gör att man blir lurad av kroppen hela tiden.
Ja.
Man tycker att det är här jag har ont, jag måste trycka här, men det är inte där. Det är inte starten.
Precis.
Till problematiken.
Ja.
Om folk vill komma och yoga med dig eller allt det här, hur hittar man dig? Och...
Ja, men på sociala medier kanske, Instagram, Victor Fri. Min hemsida är victorfri.se, så Victor med K. Och Fri stavas F-R-I-H. Victorfri.se. Där brukar jag annonsera lite. Jo. Där kan man också boka om man vill ha behandlingar, om man har ont eller om man behöver ha en skön massage. Ja, allt är möjligt.
Jag kommer länka till allting i bion. Så ja, det är bara hoppa in i bion till det här avsnittet, så hittar ni allting där.
Ja, jag kommer ha ett skönt retreat i november. I början av november där så kommer det vara ett retreat på Värmdö. 3 dagar. Med yoga och meditation och massa sköna saker. Ett fint ställe också, så de har bra så här spa-delar.
Ja. Jävlar, det händer mycket nu.
Ja, det händer mycket.
Är det under en helg?
Ja, det är en helg. Fredag, lördag, söndag.
Hur många kan komma?
14.
14 stycken. Ja, det gäller att vara snabba i sådana fall. Du, alltså, jag måste ju säga dels tack för ett bra samtal, men också tack för att du har gjort allt du har gjort för mig inom yoga. För du har verkligen varit en guru där. Du har varit en vägledare. Du fick mig att verkligen fortsätta. Du fick mig att fördjupa mig. Och på grund av dina klasser så har jag ju blivit så jävla bortskämd att få gå med en av de bästa yogalärarna som finns där ute också.
Ja, snällt. Ja. Tack så hemskt mycket.
Ja, men riktigt bra. Men jag måste komma igen. Jag måste komma tillbaka.
Absolut. Kom. Inga problem.
Det ska jag göra. Ja. Victor Fri, tack igen för ett bra samtal.
Ja, tack så hemskt mycket.
Bra.
Ja, fint. Tja.
Hej.
Hej.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.